Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in ingen mindre än Jan Karlsson, eller som han också kallas, SAS Janne. Han var med och byggde upp SAS, att få upp det till väldigt höga nivåer och klassas som en av Sveriges absolut främsta ledare i Sverige och globalt sett. Han har skrivit en bok som heter Rivpyramiderna, som verkligen blev en total succé. Och nu 37 år senare så släpper han sin nya bok Se människan. Och han fyller snart 80 år och har gjort så otroligt mycket, och mycket jag lärt med honom, det är just det här med ledarskap och hur han såg människan, hur han kunde alla namnen på alla som var runt omkring honom. Nu får vi höra på hans resa och många otroligt bra lärdomar. Jan Karlsson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Jan Karlsson.
Tack så mycket.
Superroligt att ha dig med igen, Jan. Det var ju... Det var ett tag sedan du var med. Det var ett väldigt, väldigt bra avsnitt. Du pratade väldigt mycket om rivpyramiderna. Det var runt 6 år sedan där någonstans.
Någonting sånt, ja.
Ja, så kul att ha dig med igen.
Mm, tack.
Och jag har ju också läst din senaste bok, Se människan. Och det var jätteintressant att läsa den, för jag är ju ett väldigt stort fan av rivpyramiderna. Mm. Så att äntligen kom nästa bok.
Ja, det är bra. Och den satt långt inne, därför har man skrivit en bok som jag har lyckats göra då, som har blivit så otroligt framgångsrik i hela världen och fortfarande bara säljer och säljer. Så är det ju så är man ju ganska orolig att ge ut något som inte skulle vara lika uppskattat och lika spritt och bra. Så jag är väldigt glad att du har läst igenom manus och att du uppskattar och tycker att det är väl ett bra manus. Väl i klass med ridpyramiden, om jag förstår det rätt.
Verkligen, verkligen. Ja. Och det var också en så här, på en resa så går det ju upp och ner. Och det som jag kände i den här boken var ju verkligen att man fick följa med behind the scenes.
Mm.
Och också på dig då, som klassas som en av Sveriges absolut främsta i näringslivet någonsin, och du har också fått priser för det, så är det ju väldigt intressant att få reda på vad som rör sig i din hjärna och vad som har skett och hur du tänkte och vad det, vilket håll det gick åt och allt möjligt. Mm. Så att det är ju väldigt värdefullt.
Ja, kul att höra. Det blir jag glad för.
Hur har processen varit att skriva den?
Vi började Tobias på Volantes förlag, Tobias Nilsén. Vi började prata om det här säkert för 2 år sedan. Och vi testade med först en och sen en annan skribent, som båda var killar. Och jag kände att vi landade inte riktigt där, för det blev ganska fyrkantiga påståenden och beskrivningar. Vad jag skulle vilja var ju att få en bok som hade mer runda former, alltså mer känsloerfarenheter och slutsatser som jag hade gjort under alla de här åren som jag har verkat. Och det fann jag då med Nadja Dyberg, som är en tidigare journalist på DI och som jag känner lite perifert, som visade sig förstå det jag var ute efter. Och tycker jag skapade en väldigt personlig och känslomässigt fylld bok. Så det är väl processen.
Om du skulle säga så, vad är det som du har tagit med för lärdomar från din barndom för att sen kunna komma ut i arbetslivet som du gjorde och lyckas så otroligt tidigt på att få väldigt tunga positioner?
Mm.
Vad är det som gjorde att du blev den personen som lyckades med det?
Alltså, jag är övertygad om att den kärleksfulla miljö som jag växte upp i min familj i Nyköping. Vi var ju 3 barn och mina föräldrar hade haft en stor katastrof i livet genom att först ett tvillingpar dog som var födda för tidigt. Och sen en 2-årig pojke som sprang och ramlade och slog huvudet i ett fågelbad och drunknade i trädgården.
Och så hemskt.
Ja, fruktansvärt hemskt. Men på något sätt hade de tagit till sig som sin sorg. Och till oss andra barn gav de väldigt mycket kärlek. De var inte inskränkande, de var inte oroliga. De lät oss vara väldigt fria och utvecklas. Sen tror jag att det var jag tror att det var en stor glädje och skapade en goda förutsättningar att växa upp i en småstad. Jag ser ju på ungdomar idag i storstadsregionerna vilka konflikter de har, vilken stress de har att fatta olika beslut och välja olika vägar, inte minst för utbildningen. I Nyköping fanns det ett läroverk, punkt slut. Och antingen kom du in där eller också kom du inte in där. Men när jag växte upp då, så var det ju så att folkhemmet var färdigbyggt. Och det innehöll bland annat att alla skulle få ta studenten och gå på läroverk. Det fanns ett sjukhus, det fanns visserligen 2 kyrkor, men man visste mycket väl vilken kyrka som man skulle gå till. Så det var en valfri och konfliktfri miljö att växa upp i. Och där var jag ju väldigt aktiv på olika sätt. Jag anslöt mig till AMSA, aktionsgrupp mot svensk atombomb, tillsammans med Barbro Alving och mina drömmarstad Fågelström och andra i Stockholm här, och kände mig delaktig från den här lilla förstaden Nyköping.
Men då, atomgrupp?
Ja, alltså på högersidan så argumenterar man för att Sverige skulle ha egen atombomb. Och vi bildade, jag anslöt då till en organisation som var bildad och som heter AMSA. Och det betyder Aktionsgruppen mot svensk atombomb.
Okay.
Och det var ju mer för att jag skulle kunna engagera mig i någonting som var utanför den här lilla stan. Sen jobbade jag ju på Sörmlands Nyheter mycket med idrottsreferat och sportmottagningsverksamhet på söndagar. Skrev biorecensioner, skrev skokosserier och så vidare. Så det var en stad som jag var aktiv i, som gav mig utrymme och som gjorde att jag fick en roll. Mm. Kände mig sedd redan under utbildningstiden.
Och efter det, sen gick du på Handels, och där har du ju också skrivit att det var en period som var rolig och väldigt utvecklande, men du hamnade ju också med, du var ju lite egen där jämfört med de andra som gick där.
Ja, framförallt så kom jag ju utifrån. Alltså Handels var ju, kan man säga, det var väldigt mycket en skola för ungdomar från Stockholmsområdet, som Djursholm, Saltsjöbaden, Lidingö, Östermalm och så vidare. Inte så att de var i majoritet, men det var deras spelplan, så att säga. Och jag kom ju in där och ville ganska omedelbart vara del av det som hände på Handels. Fanns ju då ett programutskott som ordnade alla fester och allting. Fanns ett idrottsutskott och så vidare. Och jag blev då utvald till att bli så kallad marskalk i programutskottet första året. Stöd av den dåvarande blivande klubbmästaren, som blev en kompis till mig sen. Och sen blev jag vald till klubbmästare. Så jag la ner 2 år på bus och skoj och fester egentligen. Mm. Men skapade på det sättet ett väldigt nätverk. För återigen så blev jag en synlig person som alla hade en referens till på något sätt. Och sen pluggade jag 3 år och gick ut med toppbetyg från Handels. Och gick då direkt in och kunde börja jobba.
Ja, det är viktigt det där med nätverket. Jag har ju också varit i på Café Opera bland annat.
Ja, just det.
Under så här, när jag var 20 till 25 så körde jag nattklubb på sidan om mitt vanliga jobb då, när jag jobbade som säljare då. Så att, men det är ju så mycket kontakter som man har därifrån som har varit så här, bra idag. Mm. Så att det här nätverkandet, det är ju viktigt.
Ja, det är väldigt viktigt. Och jag kan inte bedöma vilket som var viktigast för mig, om det var studierna eller om det var nätverkandet och festandet. Men det har åtminstone samma vikt, kan jag nog påstå.
Ja. Jag måste gå in på den här diplomfesten också för avgångseleverna där du höll ett tacktal.
Ja, alltså det var ju när de civilekonomer som hade fått diplom då, eller fått sina vad heter det, avgångsdiplom det året, samlas till en diplomfest, och där är alla lärare och professorer med, och där är alla som har på något sätt med skolan att göra. Och vi var över 700 personer, tror jag. Och hedersgästen var den dåvarande ecklesiastik, alltså skola, kyrka, ministern, som hette Olof Palme. Och han tyckte inte om Handelsskolans situation, för Handels var en privatskola och han ville införliva det i universitetsämbetet så det skulle bli en statlig skola. Och så blev jag ombedd att tacka från studenternas sida till skolan och lärarna för utbildningen. Och när jag gjorde det så harangerade jag lite om det här med privat eller statligt. Och det föll antagligen dålig jord hos Palme. Så när han reste sig upp och skulle tacka för maten, så det enda han sa var att till studenternas representant herr Karlsson vill jag ge ett gott råd för framtiden. Sila snacket, sa han. Och så satte han sig ner, och när han kom ner så kom han på att han hade glömt tacka för maten. Så reste han sig upp och sa han, jag skulle tacka för maten, tack för maten, sa han. Satte han sig ner. Aha. Så han var på riktigt dåligt humör.
Legendariskt.
Ja, legendariskt. Och det enda jag kan säga det är att jag är väldigt glad, och det har varit en förutsättning för den utveckling och framgång jag sen har haft, det är att jag inte lyssnade på vad Olof Palme sa. För jag har verkligen inte silat snacket, utan jag har försökt vara ganska oppositionell och debattvillig när det har kommit till viktiga frågor, både för mig själv, för samhället och för företagandet.
Hur bestämde du för då att du inte skulle, han skulle inte låta sig tystas?
Nej, precis. Det där ska jag inte lyssna på.
Nej, det är bra det. Och efter det här så har det varit en magisk resa. Det var ett klubb 33 som var då en resebyrå, kan man säga det då.
Researrangör.
Researrangör, ja, där alla som var för alla mellan 18 till 33.
Mm, just det.
Men det som jag tänkte på här i alla fall, det var ju att efter du hade gjort det så träffade du din chef frågade dig då om du skulle kunna tänka dig att jobba vintern.
Ja.
Och här tycker jag man ser ett tydligt, om vi ska prata ledarskap här också, på ett bra ledarskap och ett dåligt ledarskap.
Mm, verkligen.
För att det här har vi ett dåligt ledarskap, och ganska snabbt efter så kommer vi också till ett bra ledarskap. Kan du berätta lite grann om det?
Ja, jag kom ju in då till kontoret efter en avslutad sommar. Vi hade gjort spektakulärt bra ifrån oss med olika typer av arrangemang och händelser. Det visste jag, det visste alla. Och ändå så bara frågade han om jag kunde jobba på vintern också. Och när jag förklarade att jag skulle plugga färdigt så sa han, ja, hej då, sa han. Ungefär. Och så gick jag ut därifrån, och när jag gick över gatan så mötte jag en man med nedböjt huvud och lite rultig. Och precis när han passerat mig så vänder han sig om och säger, men för helvete, Janne, jag vill ju verkligen tacka dig för det du gjorde i somras. Det var helt otroligt vad ni åstadkom där nere. Stort tack. Det var företagets vd, Torsten Press. Och alltså det gjorde ju att den första chefens beteende gjorde ju att jag tappade all motivation och energi. När Torsten Press vänder och gör det han gör så fylls jag av energi och glädje över det jag har fått göra. Och det här visade, tycker jag, att du kan aldrig ge ett ansvar till en människa utan att följa upp det. Det är alltså det är respektlöst att låta en människa få ett ansvar och sen inte följa upp resultat av det de åstadkommer. Och är det dessutom väldigt positivt så stärker det ju bara kraften och motivationen och energin. Är det negativt så måste man ju dela den kritiska feedbacken tillsammans med de som har utfört det, så att nästa gång blir någonting bra utav det. Men att inte säga någonting och bara släppa det är fullständigt respektlöst.
Någonting som jag pratar med många människor om, och jag vet att du har hört det hur många gånger som helst, men att du är en sån där person som folk säger att du har sett dem. Oavsett vad de har för position, oavsett vad de har varit i livet, så finns det tusentals människor där ute som verkligen kan säga det så här. Nej, men jag träffade Jan där eller där och han kom ihåg mitt namn, eller han kom ihåg det här, eller han såg mig i den här situationen här.
Mm. Och det är det som jag kan säga, det är en talang, eller det är en egenskap som jag har tagit till mig, byggts upp under tiden, bland annat av det som hände med Torsten Press på gatan. Det kan låta väldigt banalt, men det kan vara en byggsten. Och jag vet att människor omkring mig och som jag jobbat med upplever att jag verkligen ser dem. Och det hänger ihop med att jag är intresserad av människor. Och inte bara intresserad för att man ska vara det, utan för att jag verkligen är det. Och jag försöker se bakom skalet vad det är för människa som jag möter och vad den kan förvänta sig, eller vad vi kan åstadkomma tillsammans genom att vara varandra nära, mötas i samtalet, förstå varandra och sen kunna bära vidare och åstadkomma saker.
Vad för saker har du där som du känner att du har varit väldigt bra på? Och har du några tips och tricks eller tekniker på hur man kommer ihåg folks namn eller hur du följdfrågor som du säkert har väldigt naturligt i dig att du gör det? Men vad har du för saker som du skulle kunna dela med dig till de som lyssnar?
Den första... Jag brukar få frågan, vad är de viktigaste egenskaperna hos en bra ledare? Och då säger jag alltid att kunna lyssna. Och då menar jag lyssna. Inte bara liksom höra att någon pratar, utan verkligen lyssna vad de egentligen vill säga. Och om du märker att de inte vågar säga det de egentligen vill säga, så måste du hjälpa dem att komma över den tröskel som ofta människor har när de är rädda eller oroliga att uttrycka någonting. Och sen att du är kvar i mötet, att du inte bara träffas och sen pratar den ena och sen liksom blir ingen gemenskap. Utan genom att verkligen intensivt lyssna, utvärdera vad du hör och mejsla fram det verkliga grundläggande budskap som man vill förmedla, så känner sig folk sedda, och då är de sedda. Och det är ju nästan det viktigaste av allting i gemenskap och i möten mellan människor och i en organisation.
För den mening som leder in på det här också, men det är det här som du brukar säga, att du säger så här, men det du egentligen menar är det här.
Det är ett sätt att mejsla fram, som jag sa, det som de egentligen vill säga men inte vågar säga rakt ut. Och det måste man höra, det måste du se. Ge dem chansen att verkligen säga vad de verkligen vill. Jag hör vad du säger, men vad du egentligen vill säga är väl det här, till exempel.
Men är inte det ganska så här stressigt att alltid försöka se folk?
Nej,
för jag tänker att du har haft upp till 40 000 anställda.
Ja, och naturligtvis har jag inte sett alla.
Och hundratals chefer, men bara sådana folk har stannat dig då. När du har varit den här rockstaren, den här stjärnan som alla har velat ha tid med.
Mm.
Då är det ju väldigt lätt att man kan hamna i en stress. Det skulle de flesta människor göra.
Mm. Men om vi skulle prata lite om vad det är för personlighetsdrag som är viktiga. Då säger jag det här med lyssna och lyssna verkligen vad personen som du möter vill säga. Ställ följdfrågor som gör att det inte bara blir fråga, utan att det blir pingpong fram och tillbaka tills ni verkligen kommer fram till vad ni har gemensamt eller vad ni inte kan komma överens om. Och sen tänk på när du möter människor, alltså hur perifera eller hur lite ni än känner varandra, så se till att visa att du blir glad över mötet. Alltså det finns vissa människor som jag känner, som om jag möter dem så kan jag på 100 meters håll se att de lyser upp. Mm. Och de får mig att känna mig som det bästa som kunde hända dem. Och det är det naturligtvis inte, men de har en förmåga att uttrycka det här på ett sätt. Det finns en person som jag har jobbat med, jag är ordförande mentor, som startades av drottning Silvia. Och hon är fullständigt unik på det här. Alltså du kan hamna 50-100 meter ifrån henne i en teaterlokal. Men om hon ser dig, så ser hon dig var du än finns. Och du får till det känslan att jag är sedd. Och det är ju så, det är bara ett exempel, men det är ju så oerhört viktigt för vår självkänsla och vår självrespekt att människor uttrycker den typen av reaktioner.
Om vi går vidare härifrån, vi var inne på klubb 33 och sen så började jobba på Ving också, Linjeflyg och sen även vd för SAS. Är det några saker här som du ser så att det här har varit en stor milstolpe? Här gjorde jag någonting som har varit väldigt bra för min karriär.
Alltså om man ser det här ur ett traditionellt företagsperspektiv, så gjorde jag ju faktiskt 3 stycken turnaround på 3 stora bolag som var i djup kris. Och när jag hade gjort den första så blev den andra, så att säga, blev man angelägen att använda mig i det andra exemplet. Och när jag hade gjort samma succé där, så blev man ju angelägen att få mig till den tredje positionen. Så det är klart att det faktum att jag har förmåga att få krisartade företag att bli framgångsrika på väldigt kort tid. Jag gjorde 3 turnaround på 8 år, och det var ju väldigt snabbt. Men sen Sen tycker jag att jag lärde mig genom att jag tog med mig kritik undervägs. När jag kom till Vingresor och blev vd där så var jag 32 år. Och jag var ju naturligtvis inte helt säker på att alla tyckte att jag var rätt val och lite nervös. Och när jag då skulle tala inför de anställda så pratade jag bara i siffror, budget, prognos, resultat, skittråkigt. Och när jag var klar då med att ha hållit det här anförandet, då var det en av de anställda som också var en god vän till mig som kom fram och sa att du Janne, det där var nog det sämsta jävla föredrag jag har hört. Så det var ju oerhört generöst. Alltså att våga säga det. Mm. Och jag tog till mig det. Och insåg ju från den stunden att ska man kunna kommunicera någonting så måste man blanda både information och emotion. För då får man människor säga att Janne, jag hör vad du säger och jag känner verkligen vad du menar. Det är kommunikation. Och det tillämpar jag då när jag kom till Linjeflyg. Och det är ett klassiskt anförande som har refererats i många sammanhang. Där jag går upp på en sån här mekanikersteg i hangaren med 500 människor. Och jag säger att jag vet ingenting om flyg. Det vet ni. Och ska det här kunna bli något bra av det här så måste ni ta ansvar på ert område. Och jag ska gärna tillföra vad jag kan från affärsverksamhet i en konkurrensutsatt bransch. Men ni måste verkligen ställa upp och visa vad ni kan. Och det gick hem jättemycket. Det kunde man se och känna. Men det som verkligen satte pricken på it, det var när jag gick ner från stegen så drog Janne Berg på högtalarna i hangaren och spelade en poplåt som var modern då som hette Love is in the air.
Mm.
Och hela, alltså, de lyfte. Och på utstationerna i Sverige spelar man Love is in the air på sådana paketgrammofon som fanns då ut på ankomsthallen där på stationerna i säkert 3 veckor. Så det landade totalt alltså på en känslomässig plan mer än på ett strategiskt matematiskt eller på annat sätt. Och det här förde jag ju med sen in i SAS som ju var ett mycket större och mycket mer svårmanövrerat. Men även där gjorde vi ju en väldigt snabb vändning på hela verksamheten. Vi sa att vi brukade flyga flygplan, nu måste vi lära oss hur man flyger människor. Det var den stora förändringen egentligen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det som jag också gillar med boken är att nu du berättar lite grann, till skillnad från pyramiderna, lite så här behind the scenes grejer, hur du tänkte och vad du gjorde. Och ett sånt läge tycker jag är fantastiskt om man läser på här om när du var på man kan läsa här när i RIP-pyramiderna att ett av de viktigaste budskapen i RIP-pyramiderna var att en ledare inte ska sitta längst uppe i pyramiden och styra sitt bolag från toppen utan att alla i företaget måste känna sig delaktiga. Det är så man skapar framgång både i företaget och för människorna i det. Jag trodde stenhårt på det. Jag levde det, jag andades det, trodde jag. Men plötsligt, utan att ha märkt det, hade jag själv klättrat upp på pyramiden. Det var inte SAS som hade behövt en ny vision, det var jag.
Mm. Och det här är ett intressant, intressant erfarenhet jag gjort. För att man ska förstå vad jag pratar om så berättar jag om min gode vän Arne Ness, som en norrman som gjorde en av de mest framgångsrika expeditionerna till Mount Everest på 80-talet. Och när han kom ner därifrån så säger han: I had a dream, I reached my dream, I lost my dream, and God should know how I miss it, son. Och det tror jag är den visionär ledarens stora dilemma, att när man väl har nått fram till nått alla mål man har satt upp, så blir det en väldigt tomhet. Och jag upplevde en sån väldigt tomhet. Vi hade faktiskt lyckats med allting vi hade haft som stolta visioner, och vi var världens bästa flygbolag, vi var världens bästa servicebolag, vi var världens attraktivaste arbetsplats. Så vi hade ju gjort allting man kunde göra. Och då uppstod en väldigt tomhet hos mig. Och det gör det hos de flesta visionära ledare när visionen är uppfylld. Och då säger jag, min första bok, Driv Pyramiden, hette på engelska Moments of Truth. För det är mötet mellan kunden och den här killen ifrån, eller personen i frontlinjen. Och så när vi hade nått alla de här målen så uppstod den här tomheten hos mig. Och då inträder vad jag kallar för moment of danger. Och det som är farligt, det är att visionären kommer att försöka hitta en ny vision. Och det är inte säkert att det är den bästa för företaget i det läget. Och jag försöker ju utveckla en ny visionär tänkande. Skapa ett globalt resebolag som blir klart precis när Saddam Hussein går in i Kuwait och när Irakkrisen uppstår. Och då hela marknaden bara försvann ju. Så det blev fel. Idag om du går in på ett flygbolag så finns ju hela det här globala resebolaget, varenda en har det, med hyrbilar och hotell och med limousiner, you name it. Och det var det vi försökte skapa redan 88. Det var för tidigt, det blev fel därför det blev en kris i hela flygbranschen. Jag skapade a moment of danger för SAS. Och som jag konkluderar i boken så säger jag, det var inte SAS som behövde en ny vision i det läget. Det var Janne Carlsson själv.
Så var det. Du måste berätta om den här också, när du skulle få ut den här nya visionen. Mm. När du skulle samla alla.
När vi skulle sammanfatta vad den skulle vara. Och då samlade jag kanske 250 chefer från hela SAS-koncernen till ett stort möte i Köpenhamn. Och jag stod på någon scen där och folk satt runt omkring mig på läktare. Och då hade vi satt upp sådana här blädderblock som hade pänt in. På ett stod det 50-tal, nästa stod 60-tal och så vidare. Och så gick vi igenom och sa, vad hände på 50-talet? Ja, då sa de olika saker, jag skrev ner allting. Vad hände 60-talet? Jag skrev ner allting. Och så höll jag på så där tills jag kom fram till 80-tal. Då var ju vår egen ett årtionde då. Och jag skrev fortfarande ner det mesta, men några tog jag över bort som jag själv inte tyckte var tillräckligt bra. Eller så. Men sen när jag kom in på 90-tal så märker jag hur jag skriver inte upp allting längre, utan jag skriver bara upp det som passar vad jag vill komma fram till. Och när jag sen då ska summera alltihopa här så säger jag, är det inte fantastiskt? Nu har vi tillsammans kommit fram till det målsättning och vision som vi ska ha inför 90-talet. Och sen känner jag alla, nu ska alla vara lyckliga. Och då går jag därifrån och då kommer Sven Heiding, som också är en sån här bra person, springande efter mig och säger, men för helvete Janne, stanna upp, du går ju ifrån oss. Märker du inte att vi är inte med dig? Men då tyckte jag att han var he was real nut. Så att jag bara fortsatte. Men som sagt, så kom kriget och då gick det inte att genomföra det som vi hade hoppats på.
Och det som var så himla speciellt med det här, det var ju det att i din bok Riv pyramiderna pratar du väldigt mycket om att man ska låta alla besluta alltihop. Mm. Och sen så själv har du satt hela agendan för att du samlar alla och låter ingen komma till tals om det inte går efter din egen linje.
Nej, eller framtiden.
Eller framtiden.
Nej, det är så. Och jag säger en gång till att det är the moment of danger, för visionärer måste få fram en ny vision. Och det är ju möjligt att om man har en ledare av den karaktären, så ska man sätta en vision, uppnå det, så kanske man ska gå vidare till nästa företag, nästa uppdrag, och låta någon förvalta det som har uppstått innan man går vidare och gör nya jättesteg in i en helt ny vision. Men vad som jag tycker vad som är viktigt med det är, alltså när du har nått en vision du har satt upp, vad ska du göra då? Vad jag beskrev tidigare, det är att Sverige byggde ett folkhem, och den byggdes av sådana som Hjalmar Branting, Tage Erlander och Socialdemokraterna tillsammans med arbetarrörelsen skapade ett folkhem i Sverige. Det var deras vision. När den visionen var fullföljd och klar, så hade de ju ingen vision kvar. Det är precis samma dilemma. Och det märker du, alltså Odd Engström, som var en av de mest briljanta socialdemokratiska politikerna, träffade jag vid flera tillfällen. Han pratade ofta om det här. Vad ska vi göra nu? Vi har ju nått de mål vi har satt upp. Vad är vårt berättigande? Och när du ser på eller lyssnar på politiska debatter idag i samhället, det är ju ingen som diskuterar någon stor vision eller stor strategi för framtiden. Man pratar om delfrågor där alla befinner sig i mitten. Ena dagen så är Folkpartiet i det läget, nästa dag i andra läger. Idag tycker Moderaterna och Socialdemokraterna samma sak. Imorgon är Sverigedemokraterna och Moderaterna. Alltså det är ju ingen stadga, ingen stabilitet, ingen vision. Så att,
har du faktiskt helt rätt i. Det är ingen vision för Sverige på det sättet.
Nej, finns ingen vision i hela Europa, ska jag säga. Jag ska inte gå in på hela den. Men i boken så beskriver jag hur jag får en enorm nytta av att jag får del av det precis bildade folkhemmet. Så jag är en av de första som får möjlighet att gå från ingenstans till att bli en av de mest kända och framgångsrika ledarna i det här landet. Hade jag varit för 10 år tidigare, jag är inte alls säker på att banan hade varit lika utlagd och färdig presenterad som den nu var. Och sen har jag ytterligare då, vi tidiga 40-lister, vi blir ju efterkrigsbarn. Alltså vi får ju vara med om hela uppbyggnaden av hela västvärlden, och har ju haft naturligtvis stor glädje och nytta av det. Så jag kan tacka, jag vet inte vem jag ska tacka, men det har varit stora möjligheter som har getts av människor i andra politiska och andra utvecklingsfaser.
Hur ser du på liksom, din väg här kontra den vägen som är för ungdomar idag? Är den bättre nu eller sämre, eller är det svårare för ungdomar nu, eller är det lättare, eller hur ser du?
Det som är viktigt är att det finns ingen ungdom idag som ifrågasätter allt det som jag såg som en ny möjlighet. Alltså att man ska gå på läroverket, man ska ta sin student, man ska in på, nu ska alla in på högskolor och ta magisterexamen till exempel, och så vidare. Men det är inte så att man vänder sig om och tackar någon för att det har blivit så, utan man är mycket mer individuell och man banar sin egen väg. Jag tycker det är svårare för ungdomar idag än vad det var när jag växte upp där. Och det hänger mycket ihop med att det fanns inte så väldigt många val. Och alltså den här otroliga djungeln av olika valmöjligheter, det gör ju att det måste vara väldigt svårt att komma rätt för var och en hos ungdomarna. Sen vet inte jag, alltså, äldre generationer har alltid oroat sig för hur det ska gå för barnen. Och då brukar jag nynna Hasse Alfredsons och Tage Danielssons sång som säger att pam 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 pam, och så slutar det med jag hoppas att våra ungdomar ändå ska få ett glas öl. Alltså, mycket oro. Mycket oro, mycket oro. Så slutar de. Men jag hoppas verkligen att våra ungdomar ska få ett glas öl.
Ja.
Så det är, jag tror att det är någonting som har kommit i alla generationer. Att de som har gått igenom ekluten och kommer ut på andra änden som jag gör. Man oroar sig för de som kommer efter. Hur ska de klara sig? Hur ska det gå?
Ja, men så är det nog. Det är nog en del också till själva mänskligheten. Att man hela tiden liksom klättrar på den här stegen och man börjar tänka på hur det ska gå för dem och det är bättre för och allt möjligt. Men jag vet ju också att du har kollat på den här filmen A Life on Our Planet.
Ja, just det.
Och jag kollade precis på Seaspiracy som är en uppföljare till Cowspiracy. Och det är ju man märker inte själv, jag märker inte själv så himla mycket det här med miljön och miljöförstöringen och de bitarna. Mm. Men sen kan man ju kolla på det och förstå verkligen att vi håller ju på att gå totalt att förstöra hela våran planet.
Ja.
Hur ser du på det? Och min nästa fråga till det, det är så här att tror du att mänskligheten kommer finnas kvar om 200 år? Eller tror du att den är förstörd av oss själva?
Det var två stycken upplevelser under sommaren här. Förra sommaren som verkligen gjorde mig bedrövad och kände stort ansvar. Det första var David Attenboroughs A Life on Our Planet. Alltså när jag inser och hur han visar hur vi har förstört vår egen planet under hans livstid. Och jag känner då att det här, vi måste prata om det. Jag har inte haft ett möte eller en måltid tillsammans med några utan att prata om David Attenboroughs film och vad kan vi göra. Alltså, och jag kan inte göra stora saker, men jag kanske kan påverka små saker. Och om alla gör någon liten sak så kan det säkert bli en rörelse i alla fall. Det andra som oroade mig väldigt, det var digital dilemma.
Men en sån Netflix när de pratar om sociala medier och sånt eller?
Ja, just det. Social dilemma heter det, va?
Mm, det kan nog heta.
Ja,
jag vet inte, jag kommer inte ihåg, men absolut.
Men också alltså det plötsligt går upp för mig. Jag har ju alltid sagt att man måste vara kunddriven i sin verksamhet. Och jag brukar säga att Spotify är ett av mest kunddrivna företagen, för de vet faktiskt mer vilken musik jag tycker om än vad jag gör själv.
True.
Och det är true. Men vad jag nu plötsligt inser det är att jag tror ju att jag är kund till Spotify. I själva verket är ju en produkt som Spotify säljer vidare till helt andra sammanhang än vad jag liksom upplever att jag har skapat med Spotify som kund. Och det tycker jag är väldigt otäckt. Och så jag tycker vi håller på att förstöra vår planet. Men också förstör generationer som växer upp genom de digitala mediernas budskap som finns idag. Nu sitter vi och pratar i någonting som heter Framgångspodden. Och det tycker jag är en av de mest viktiga frågor som vi har att ställa till oss vuxna. För att sen överföra tankarna till våra barn och ungdomar. Och det är, vad är framgång? Alltså, är framgång att sitta här och göra en podd? Är framgång att ha blivit framgångsrik koncernchef på ett jätteföretag som SAS? Är framgång att tjäna mycket pengar? Jag vet inte. Men vi får inte visa en framgångsbild som egentligen inte existerar. Där till exempel Instagram och Facebook och de här visar ju ett liv och ett leverne som är nästan påhittat för att verka imponerande och framgångsdrivet. Louis Vuitton läste jag. Jag tar ju fram en digital sko nu. Och då är det så att de gör skor som är ganska dyra. Kan kosta 5-6 tusen kronor. Och det gör att många inte har råd att köpa dem. Men då kan man köpa en digital, den skon kan man köpa digitalt för en tiondel av priset. Och när man då tar in den på nätet så kan man montera den på sin egen person som man har.
Är det sant?
Ja, och sen kan man skicka ut det på Instagram. Man hade.
Visste inte att det fanns ens.
Ja, och det, man kan ju tycka att det är roligt. Men det är inte roligt. Det är jävligt läskigt. Att man måste lura sig själv. Att till och med göra sådana saker för att framstå som lycklig.
Oj, jag visste inte att man gick den vägen.
Nej.
En digital sko alltså. Ja, det ser man. Men det blir ju så mer och mer. Det är ju spännande att se vad allt det digitala också har. Spännande och dåligt.
Mm.
För jag tror att när man tappar det här mötet med andra människor, då kommer man också tappa en del av vårt DNA, en del av oss själva.
Ja, så är det.
Och ensamheten kommer kopplas på. Och människan är ju så beroende av närhet och det sociala och allting. Den är inte gjord för att sitta framför en dator hela dagen och bara vara inne på digitala saker som nu bara enormt växer.
Ja, just det. Och, men du har ju, alltså, psykisk ohälsa växer ju katastrofalt mycket för unga människor idag. Och jag tror att jag vet att svaret är att de blir förmedlade en värld som alla upplever är lycklig och framgångsrik. När i själva verket är bara liksom en slags konstruerad kuliss. Och som gör att de som skickar ut det inte är lyckliga i sig, och de som tar emot det blir ännu mer olyckliga för att de inte kan uppnå det som de ser som lycka begrepp.
Mm.
Så vad är framgång, vad är lycka och vad gör vi för vår natur? Det är de tre sakerna jag tycker ska vara högst upp på samtalslistan.
Och vad tycker du att framgång är nu då, jämfört med förut?
Alltså, framgång har ju för mig förändrats. Framgång var en sak när jag var 15 år. Det var en annan sak när jag var 25 och ska jag fortsätta. Just idag så är framgång för mig det är att känna att det finns ett footprint som jag har gjort och som kan möjligen vara till nytta och vägledning för andra människor. Och det var inte bara en våg som kom och tog bort spåret i sanden. Och det känner jag som en stor framgång för mig nu. Och lycka för mig, det är väldigt mycket det du sa tidigare. När jag träffar människor och de känner att jag har sett dem och att de har sett mig och att vi har skapat möten. För det är ändå det som är substansen av allting som jag har upplevt i livet.
Jag hörde en väldigt så här bra sak förut, att framgång, det är att vara orsaken för andra personers lycka.
Ja.
Den tycker jag är rätt fin.
Den är jättefin. Du har sagt den själv. Mm. Jag tog ett citat där.
Mm.
Ja, den är jättebra. Säg den en gång till.
Mm. Alltså, framgång, det är att vara orsaken till andra personers lycka.
Lycka eller framgång.
Ja, lycka eller framgång. Ja.
Mm. Ja, jättebra.
För den tycker jag är så här, att om man kollar på det här livet som man har, och sen så ser man så här att någonstans vill man ju att man ska ha gjort den här resan bättre för andra människor.
Mm.
Det är ju det som på något sätt ger, inte hur mycket pengar man har eller vilka saker man har köpt. Någonstans är det att man har gjort det för den här personen i receptionen. Eller man har sett den här personen. Eller mycket som du också gör. Att du har, det är väldigt många människor här ute som känner att de har blivit sedda.
Mm.
Kanske på en ganska viktig tid i deras liv också. Kanske till och med när de tvivlade på sig själva.
Ja, precis.
Det är ju ett väldigt fint värde.
Mm,
och det är ju framgång.
Och om man tar det som du säger, att framgången eller lycka är när man skapar framgång för andra människor. Så alltså jag citerar ju gärna Cairo Future, som gör de intervjuar 1700 chefer, befordrade chefer i Sverige, och där de får frågan: vem eller vad har betytt mest för dig i begynnelsen på din karriär? Och då säger 48% säger Janne Carlsson, 3% sa Jesus, ingen annan verksamhetsdirektör kom upp till någon procent ens. Och då känner jag att då har jag betytt någonting för väldigt många människor. Och det känner jag som en stor framgång och stor lycka för mig själv.
Verkligen. Vad tycker du om det här buddhistiska budskapet? att meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den?
Jag tycker det är oerhört viktigt. Jag säger ju själv att min gåva är att kunna lyssna och att lära, lyssna och lära och kommunicera. Och då känner du, har jag ett ansvar att se till att leva det, leva utifrån den buddhistiska tanken och verkligen lyssna och förmedla kunskap i människor jag möter. Så jag tror mycket på den.
Mm. Lever du efter något annat mantra som du har eller någonting som du har tagit med dig?
Ja, i boken så berättar jag om en händelse som jag tycker är ganska viktig, och det är ju min pastorsvän där i Göteborg som ska åka på ett seminarium i Vadstena och lyssna på en munk som ska tala om vad man ska, hur man ska leva livet. Och det är ett långt seminarium och ena talaren efter andra, och munken, han säger ingenting, och han har ju betalat pengar för det här seminariet, så han blir lite irriterad. Och när tiden nästan är ute, då reser sig munken upp och så tittar han ut över publiken och så säger han: det är bra som det är, säger han. Och så går han därifrån. Och det låter ju helt vansinnigt, men det är faktiskt riktigt bra. Att bestämma sig för att det är faktiskt bra som det är. Jag får mitt glas öl. Och jag behöver inte sträva efter alla fantastiska höjder som är kvar i. Utan ligg lågt, ta det lugnt. Det är bra som det är.
Mm.
Och det är inte att stänga av energi eller stänga av utvecklingstakt. Men det är att finna sig i nuet.
Finna sig i nuet och visa tacksamhet för det som man har just nu.
Ja, precis.
Är det något som du har varit bra på, eller har du haft svårt att fira dina framgångar eller fira dina saker under vägen, eller har du varit inne i ett konstant jobbkaos hela vägen?
Ja, alltså jag har nog inte stannat upp när vi har nått milstolpar, utan jag har drivit vidare. Däremot så har jag ju faktiskt varit väldigt banbrytande på att fira de här segrarna vi har gjort. Jag fick från Janne Berg som satte på Love is in the Air i hangaren, har gjort en liten bok om sig själv. Och där beskriver han alltså den fest vi ordnade när Linjeflyg hade gått från jättekris till lönsamhet genom en prisstrategi vi implementerade. Och när vi då hade kommit i mål med det, så bjöd vi in alla till att fira den här framgången i en hangar på Bromma. Och det gick till så att alla som var på utstationerna i Sverige, de fick flyga in med sista flyget till Bromma, som landade kanske vid 23-tiden och sånt. Och alla som bodde i Stockholmsområdet fick komma dit. Och så var vi flera tusen man i den här hangaren. Och vi festade från 11 på kvällen till 6 på morgonen, tror jag. Och sen fick alla gå ut till flygplanen och åka ut med första flyget som gick till utstationen. Och det blev ju en fantastisk fest, alltså, med artister och med rockorkestrar. Och den blev sen en modell, kan man säga. Men det var ju... Du kan inte sätta upp ett mål för en organisation och glömma bort, du får inte glömma bort att fira eller summera det man har åstadkommit. Mm. Då blir det som en 0-0 match i Allsvenskan. Det är ingen som jublar.
Men nu har du sagt några saker som är så här inom ledarskap då. Den här grejen att det är jätteviktigt att fira, och den ska man aldrig ta bort från någon heller.
Nej.
Och sen så pratar du också om att allt ifrån att man ska se människor som är otroligt viktigt under gången, att man ska lyssna. Vad är det mer för saker som du tycker är viktigt som ledare?
Ja, det alltså att våga leda, det innebär att innan du bestämmer vilket mål och vilken väg man ska gå tillsammans, så måste du lära dig lyssna. Lyssna i företaget, lyssna i marknaden. Och när du har lyssnat tillräckligt, så måste du våga ställa dig upp och säga att nu har jag lyssnat färdigt. Nu bestämmer jag. Det här är målet och det här är vägen. Nu får ni alla ta ert ansvar för er del av det vi ska åstadkomma. Och jag brukar använda Lasse Lagerbäck och Island som i sista VM i fotboll gick vidare. Det lilla landet uppifrån Ishavet nästan. Och det var så intressant att se, för han var jätteduktig på att prata igenom med spelarna vad de skulle försöka uppnå, vilket sätt de skulle uppnå det på. Och det var inte samma sätt i en match som i nästa match, för det berodde ju på motståndet då, hela tiden. Och sen när laget kom in på planen, då satt Lagerbäck längst bak i avbytarbåsen med armarna i kors. För han hade inte ingenting att tillägga. Han hade gett dem ansvaret. Medan den latinske lagledaren, han stod längst fram i den här rutan och skrek på varenda boll. Och det enda han uppnådde, det var att han fick nervösa och rädda spelare. För alla hörde att han skrek, ingen hörde vad han sa och ingen visste om de gjorde rätt eller fel. Och de är typiska chefer som ska bestämma om allting i varje detalj. Och Lagerbäck var en ledare av den karaktären som jag prisar. Som sätter upp målet, går igenom den strategiska uppbyggnaden och sen låter människor ta ansvar för att sparka varje boll för sig själv.
Hur mycket av de sakerna du har lärt dig om ledarskap har använt i barnuppfostran?
Jag vet inte det. Jag har svårt att... Men vad jag vet är vad... Det kan vara det kan vara i alla fall en vink om vad jag gjort. Jag fyllde jämnt och vår son som var 20, han var 16 år, var på studiekurs i USA på engelska. Och då sa hans mamma att du måste skicka några rader som vi kan läsa upp för pappa när vi har hans middag. Och då skrev Fred, pappa, du är inte ett roder som styr mig. Du är vinden i mitt segel som för mig framåt, skrev han. Och om det stämmer, då har jag verkligen lyckats. För det är ju precis det jag predikar. Stå inte där och håll i rodret, utan det ska du släppa ifrån dig. Men du ska ange vägen och riktningen som vinden skapar.
Mm. Fint skrivet.
Ja, jag sa, vad fan fick du det ifrån? Så det är ju så. Och det är poesi.
Now it's time for Tre Sister Fregor.
Jag tänkte att vi kommer in på de sista frågorna nu. Och då om du skulle ge ett råd till dig själv som 20-åring. Vad hade du sagt då?
Var lite mer, lyssna lite mer på vad du har att lära, vad du lär ut. Nämligen att göra någon form av plan för ditt eget liv. Och inte bara stå där på perrongen och ta varje tåg som kommer in och åker vidare. Det är möjligt att det hade blivit ännu mer, lite mer spännande ändå. Det är möjligt att jag kunde ha uträttat något mer än vad jag gjort. Men jag landar ändå i att det är faktiskt bra som det är.
Mm, det är bra som det är.
Mm.
Jag dricker in kalla öl.
Ja, så dricker man det.
Vad skulle du säga till folk som känner att de inte riktigt vet om de är på en rätt plats i livet? De känner sig lite omotiverade på det jobbet som de har just nu. Finns det någon fråga som de ska ställa sig så att de vet vilken väg de ska gå?
Ja, jag tror att man måste vara modig i alla sådana situationer där man känner att någonting är fel. Som den här personen, min vän som kom fram till mig och sa, det här var nog det sämsta föredrag jag har hört. Alltså det kräver ju ett mod. Samma sak om man känner att det inte fungerar rätt i den organisation man är, eller att man inte får det ansvar eller återspel som man är berättigad till. Så måste upp på bordet. Och det är ju förbluffande hur ofta man får en förändring till stånd då, bara genom att nämna. Men jag har ju en sån här devis där jag säger att den som inte har information kan inte ta ansvar. Och den som har fått information kan inte undgå att ta ansvar.
Mm.
Och om du då känner att du har någonting som måste förändras, så upp med det på bordet. Så att din överordnade får en chans att ta ansvar för din situation. Och det är ju möjligt att man ska vara kvar i den verksamheten utan man ska gå vidare till någon annan.
Hur tänker du kring beslutsfattande? Det är mycket beslut som ska fattas konstant hela tiden.
Ja, och det fungerar bara om jag känner mig trygg i min roll och min situation. Är jag en rädd människa så tappar jag beslutsförmåga, men jag tappar även kreativiteten. Så vi måste se till att vi människor omkring oss inte går omkring är rädda, utan att de skapar en kärleksfull miljö. Jag pratar ju om det kärleksfulla ledarskapet och jag menar det verkligen.
Hur ser framtiden ut för dig nu? Du släpper boken här. Mm. Se människan.
Ja, det... jag tycker det ska bli jättespännande och jag hoppas att jag får mycket bra feedback och att den för mig blir en framgång genom att den blir uppskattad och efterfrågad. Men framförallt att den sätter spår. Att den tillför någonting som gör att människor kanske blir lite lyckligare, lite framgångsrikare och lite bättre att både leda och verka i organisationen.
Ja, men jag tycker den är jättebra. Jag tycker att verkligen, har man inte läst den så ska man läsa den. Om man inte läser det i pyramiden ska man läsa den. Och de två, de ligger lite ibland så bredvid varandra som en bror och en syster. Mm. Att det är bra att läsa båda två. För att då kan man se det från lite olika perspektiv också. Ja, just det. Jag tycker det var intressant att läsa för att man också får det här behind the scenes av allting. Mm. Det var min känsla. Roligt, ja. Så den rekommenderar varmt. Det är bara att kolla här i poddbeskrivningen också, så lägger jag länk här till boken.
Ja, okej. Okay. Kul.
Ja. Men det är roligt att ha dig med. Vad har du för planer framöver? Med ingen till bok, antar jag.
Nej.
Nu är du klar med den, nu har du skrivit två. Tog ett gäng år emellan.
Ja, precis. Men jag fick frågan häromdagen, så det är väl dumt att stänga en dörr. Men nu har vi gjort det här och så får vi se vart det leder. Och så fortsätter jag att försöka hålla min kropp så aktiv som möjligt. Så att jag mår så gott jag kan. För jag har ju lite problem med min hälsa. Och se till att hålla den i schack. Mm. Viktigt.
Vad tycker du roligast? Tennis är kul?
Tennis är kul fortfarande, ja.
Har du testat paddel någon gång?
Ja, jag har testat paddel och det är också jätteroligt. Tennisen är svårare egentligen.
Ja, men jag har hört att jag typ aldrig spelat tennis, bara någon gång. Men jag har hört att tennis är svårare, men paddel har blivit så stort. Det är ju bara exploderat. Just. Men det är väl också ganska mycket lättare att komma in i.
Mm. Ja, det är mer lekfullt. Och sen är man spelar ju två på varje sida, så man har ju lite hjälp av varandra också. Nej, men det är bra. Jag har haft jättestor glädje av tennisen och tänker fortsätta ha det. Både själv och med de människor som spelar tennis.
Superbra. Ja. Stort tack att du var med, Janne Karlsson.
Tack så mycket. Tack.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bobby with Alexander Palleros.